Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Det är ju bara ett dygn och lite till innan det drar igång. Med mig i studion har jag Kalle Karlsson och Frida Fagerlund. Hur mår ni så här dagen innan?
Ja, men jag är ganska taggad nu faktiskt. Det känns lite konstigt med den här typen av deadline day-fönster. Lite välkomnande ändå att det stänger i en ganska behaglig tid som klockan 6 och så att man inte behöver sitta till midnatt och hålla utkik. Men vi får väl se om det händer eller om det kommer att hända så mycket idag. Det känns ju som att det rimligtvis borde landa in några fler transfers.
Jag är positiv till förändringen att lägga stoppet för ligan sparkar igång. Däremot är jag lite negativ till att det inte är samma dag för alla toppligor. Jag gillar inte att det är utspritt. Och det gillade inte Maurizio Pochettino heller, läste jag. Han tyckte att det var negativt för Premier League nu. Nu har de i och för sig haft en hel sommar på sig att värva spelare. Men känslan är att det är några som ligger efter, så det blir spännande idag att se vad som händer. För jag tror det händer väldigt mycket idag, framförallt i mittenregionen och under halvan i Premier League. Där tror jag att det kommer att ske en del sista minuterna för.
Mm. Vi har ju som sagt bara ett dygn kvar och vi tänker att vi går igenom alla lag uppifrån och ner. Det vill säga att vi börjar med nykomlingarna och sen arbetar oss upp till fjolårets segrare Manchester City. Och vi börjar med Wolverhampton som har gjort en satsning, får vi kalla det, eller?
Ja, men verkligen. Man ser ju inte riktigt dem som en nykomling på sätt och vis, eftersom att de kommer med i alla fall ett slagkraftigt lag som väl ska räcka till en mittenplats i alla fall, om inte till och med lite högre. Vi får väl se om det händer så mycket mer idag. Det har ju snackats om Zinchenko och den Donka har väl också varit på tal om att de skulle vara intresserade av. Det visar ju också att de är här för att stanna, att de inte är nöjda riktigt än, trots att de ändå har värvat ganska så friskt ändå. Och har ju ändå fått in alltså väldigt slagkraftiga namn. Jag tror det absolut viktigaste är att de har lyckats få de här spelarna som de hade på lån förra säsongen och fått behålla dem, som Ruben Neves och Diogo Jota och så vidare, att de är kvar. Så jag tror verkligen att de kommer utmana den här säsongen, det tror jag.
Den häftigaste nykomlingen som vi har fått upp i Premier League, som jag kan minnas, och de räknar in allt med Mendes liksom hela projekt och bara följa den liksom strukturen runt klubben och hur den utvecklas, är ju, ja, det är ju minst sagt speciellt. Och sen Wolverhampton, nu är jag lite för ung för att komma ihåg deras storhetstid, men de har ju ett följe i det här landet som är ganska stort i en viss generation som minns när de var väldigt, väldigt bra. Och jag tycker det är häftigt att en så traditionsrik klubb kommer upp nu med ny energi. Visst kan man ha synpunkter på liksom hur det här har gått till och så vidare, men man kan ju inte vara naiv heller. Det går inte att göra på något annat sätt om man ska ta sig upp mot toppen. Det måste instålar på något sätt. Och nu kommer de in den här vägen via en rik ägare och som har placerat Mendes som någon slags spindel i nät eller länk för att plocka dit spelare. Och när de får dit spelare som Moutinho och Rui Patricio, spelare som kommer liksom direkt från Portugals VM-lag, och när de har som Frida säger liksom Neves och Jota kvar, då känns det som att det bör vara en mittenplacering.
Tror ni att det finns någon risk att vi överskattar dem? Att de har värvat bra, men att de kommer inte få ihop det på planen?
Nej, alltså jag hade nog trott det mer om det hade varit om det hade stått en ny tränare där, men eftersom man fick behålla Espirito Santo också, så tror jag att det finns större chans att han faktiskt får ihop det här. Det fanns ju frågetecken inför alltså när Mendes klev in i Wolves också. Man tänkte att det är väl klart att det här kan gå bra, men det kan ju också gå åt skogen. Det har vi ju sett exempel på i Europa tidigare, men just eftersom att de såg så oerhört starka ut i Championship och Espirito Santo är kvar, så tror jag faktiskt att de kan greja det här.
Ja, om vi jobbar oss vidare till en annan nykomling då, som också har satsat, får man väl säga, Fulham. Det är Seri, det är Kyrle, det är Måsson, det är Mitrovic. Det är stora summor som har spenderats också på bland annat Måsson och Mitrovic. Vad har du för tankar om Fulham inför säsongen?
Ah, jag måste ju erkänna att jag var inte helt hade inte helt koll i våras på att de var backade av så pass mycket pengar. Men den här pakistan-amerikanen som äger dem, vad heter han, Shadidi eller vad han heter, något i den stilen, Shahid Khan heter han. Han är ju världens, läste jag nu, 150:e rikaste och god för ganska många miljarder, och det har ju han nu spenderat på spelare som Seri, som var ett jättestatement. Jag trodde nog att Fulham mer skulle vara tvungna att liksom leta på andra och tredjehandsmarknaden, men när de plockar en spelare som Jean-Michel Seri, som har varit jagad av stora klubbar, så det är klart att det skickar signaler. När de lägger stora pengar sen för att säkra Mitrovic, som jag i och för sig inte har sett den där jättestorheten i som spelare, men det är ändå ett namn som just nyss har spelat VM, som det har varit mycket snack om och som de plockar från Newcastle. Det är klart att de lägger ju grunden här för att bli kvar. Och sen André Schürrle på det. Det är samma sak där. Jag är inte övertygad om hans förträfflighet längre. Men det är ändå när nykomlingar plockar den typen av spelare, framförallt lilla Fulham gör det, Alfie Mawson, 20 miljoner pund, det är klart att de spänner i bågen.
Och så Callum Chambers också in på lån här i sista sekund lite grann, och det är väl klart att det också säger någonting om Fulham som klubb. Jag vet inte vad det säger om Chambers status i Arsenal,
med tanke
på att han förlängde kontraktet också, så det verkar ju som att Emery vill satsa på honom kanske långsiktigt, men ja, vi får väl se hur det går för honom under säsongen. Och de verkar ju inte heller vara jätteklara, Fulham, eller det finns ju en möjlighet att de plockar in John Guidettis gamla lagkamrat i Celta Vigo, Hugo Mayo verkar väl vara på G, kanske plocka tillbaka Matt Target som har varit på lån. Och får vi se om de kan lyckas kapa Aston Villas värvning av Joe Bryan också, så att det kan ju hända lite grann till. Jag tycker det börjar bli svårt att se någon sorts bottentabell i Premier League, med tanke på att Fulham också spänner musklerna liksom Wolves. Det är inte så många klubbar ändå som alltså man ser att det är många klubbar som kommer vara med och slåss ordentligt för att undvika att hamna där nere.
När man pratar kanske mest, om man pratar Fulham förutom med satsningen, så är det väl Ryan Sessegnon som jag tror alla blir spända på att se. Vad tror ni om honom? Vad tror ni om hans chanser att överleva i Premier League? Är det the shit?
Ja, det tror jag. Han är fortfarande väldigt ung, men är man så pass bra i Championship så kommer man klara Premier League också. Nu är han ju dessutom i den där åldern där det kan hända väldigt mycket på ett år, och han kommer inte bli ett år sämre, det är svårt att se. Visst, det kanske blir någon slags inkörningsperiod här, men jag tror att hans kurva kommer peka ganska brant uppför, och framåt våren så kanske det är en sensation i Premier League. Vi får se. Tottenham skulle inte rycka i han så hårt om han inte var the real deal, och jag tycker att det var också ett statement från Fulham, bara att direkt göra klart att han kommer stanna.
Precis. Den tredje nykomlingen har jag inte sprakat lika mycket om, Cardiff City. Det är Murphy, Cunningham, Smithies och Reed in. Det är inte de vi har drömt om att se i Premier League, men nu är de här i alla fall, spelarna alltså. Vad vet ni om det här bygget? Han är kvar, asiaten där uppe, ägaren va? Eller?
Vincent Tan, ja.
Exakt.
Och honom har vi drömt om
han
att tillbaka.
Han har vi väntat på, det är sant.
Ja, det känns väl, om vi nu ska nämna något lag som troligtvis kommer vara där nere och slåss, så känns det ju rimligtvis som att det kommer bli Cardiff. Jag är inte speciellt imponerad av deras värvningar, och jag tror inte riktigt att det räcker. Om man såg på när Huddersfield kom upp, som kanske inte har de musklerna heller, förra säsongen, då såg de ändå till att köra kvantitet före kvalitet. De plockade in massa spelare och sen så liksom testade de lite och hoppades på att någonting skulle gå rätt. Cardiff har ju inte ens gjort det. De har varken kört på kvalitet eller kvantitet, så att jag tror att de kommer få det ganska tufft i år.
Josh Murphy, 23 år ytter från Norwich för 10 miljoner pund. Bobby Reed från Bristol City för 10 miljoner pund. Det är alltså deras tyngsta värvningar när de kliver in i säsongen. Jag kan inte säga något annat än att de har det sämsta laget på pappret i alla fall. Neil Warnock har ju gjort det här tidigare. Han har varit uppe i några vändor i Premier League, så att de har ju en rutinerad tränare som förmodligen vet vad som krävs för att liksom hitta ett spel för att klara sig kvar. De är väldigt hemmastarka, väldigt, väldigt hemmastarka. Så det kommer vara tufft att åka till Wales och plocka de där tre borta poängen, men det ska inte gå med den här truppen. Samtidigt, det har fortfarande några timmar kvar till fönstret stänger. Jag tror att det kan landa in ett par tillskott nu innan det slår igen, och vi får se om de liksom hittar de där liksom, ja, sista pusselbitarna för att ändå förbättra chanserna något.
Precis. Vi vandrar vidare till fjolårets, ja, vi ska inte kalla det Great Escape, men de klarar sig i slutskedet av säsongen. Southampton räddade bland annat kontrakt efter en seger bort mot Swansea förra året. Fortsätter att släppa nyckelspelare som Tadic, men överlever de i år?
Jag är jättespänd på att få se Mohamed El-Younoussi, som ju är bror till Tariq El-Younoussi i AIK. Han gick ju för en gigantisk summa i skandinaviska mått mätt. Så ska bli intressant att se om han kan spraka till lite grann i alla fall. I övrigt så, jag vet inte, jag är inte så övertygad om Mark Hughes storhet heller som tränare. Jag är ganska förvånad över att han är kvar faktiskt. Trodde inte att han skulle få fortsatt förtroende. Så att vi får väl se hur det går för dem i år. De förtjänar ju inte riktigt på sätt och vis, med tanke på, alltså man kan inte, det känns lite konstigt att se dem där nere, och det kändes ju ganska konstigt att se dem där nere nu under den senaste säsongen. Vi får väl se om de lyckas repa sig av det.
De har gradvis blivit sämre och sämre för varje år eftersom de har plundrats på spelare, och nu är de ju nere på den nivån, så att nu plundras de i alla fall inte längre, så det är väl det positiva nu, att nu är det ingen så många som tittar åt deras håll längre. Dock ska man ju veta att de tappar Tadic, de tappar Bofall, och båda de tycker jag har en tillfört kreativitet där framme. Men det är klart, de tappar ju dem av en anledning, och det säger väl någonting av Southampton också, att spelare som Jordi Klasi, som skulle vara liksom en viktig värvning för dem, han vänder ut nu på lån till Feyenoord, och det är väl tecken på att de har tappat sin förmåga att identifiera fynd på transfermarknaden, för nu är ju stommen i laget, det är ju den som har varit där några år och som kanske inte har, som har varit komplementspelare där, Ward Prowse och sådana, och det är de som ska bära dem nu, och jag kan inte se att de skulle bli så mycket bättre än i fjol. Det är svårt att tro. Sen är det ju viktigt såklart att hålla spelare fit for fight. Charlie Austins skada i fjol var ju förödande, för han var ju den enda som kunde göra mål, och det var ju det stora problemet i fjol, att man gjorde alldeles för få mål.
Tror ni, känner ni att de liksom famlar efter sin identitet efter att ha haft liksom Pochettino och försökt med Pellegrino och där? Nu är de nere på Mark Hughes, och det känns som att det, jag får i alla fall känslan att det inte finns någon tydlig riktning i Southampton.
Nej, precis, så är det nog, och det bästa hade väl egentligen varit om Mark Hughes hade kommit in och fått göra den här Great Escape och sen lämnat det över till någon som hade haft liksom lite mer visioner. Samtidigt så tror jag att de bara landar i att vi vill hålla oss kvar nu ett tag. De försökte ju med Pellegrino. Det var ju en liksom mer expansiv tränarrekrytering. Och hur gick det? Nej, det gick inte så bra. Så att jag tror att de landar in nu i att okej, nu ska vi ha lite stabilitet. Då går vi på det här beprövade tränarnamnet. Han får ratta det här nu i år, så försöker vi hålla oss kvar och så får vi bygga något på sikt sen. Men deras akademi producerar ju inte längre som de gjorde för några år sedan. Och det är ju också tyvärr en grej som har påverkats av 15 chanser, för annars kunde de alltid slösa in nya spelare som kom in och i alla fall kunde fylla ut en tröja.
Om vi rullar vidare till fjolårets 16:e bästa lag i England, Huddersfield, så känns det som att det är fortfarande värvningar från alla möjliga världens håll liksom. Det är Durm, Lössel, Bakuna, Sobi, Kongolo, Heim.
Ja, det lyckades ju upp förra säsongen, får man ju säga. De inledde ju otroligt starkt och sen tappade de lite. Men det var väl ganska väntat att de skulle göra det. David Wagner är kvar också. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för dem. Det verkar ju kanske som att de kommer lägga lite pengar ändå på en ny anfallare, Isaac Benza från Montpellier. Och det var väl där de hittade Steve Mounier också, i Montpellier. Så det kan ju vara att han följer ju ganska väl ut. Hade väl lite problem med skador.
Precis, han började bra och sen blev skador.
Så vi får väl se hur det går med den saken. De har ju några timmar på sig här. I övrigt tror jag som sagt, eftersom att konkurrensen är snäppet hårdare i år jämfört med förra säsongen, så tror jag att de kommer få det tufft också. Men vi får väl se ändå. Som sagt, förra säsongen blev de ju inte den slagpåsen som man trodde att de skulle bli ändå.
David Wagner, vad säger du om honom då? Nu har vi haft ett år och verkligen, han var ju verkligen uppsnackad inför förra säsongen, den nya Klopp och så vidare. Vad har vi liksom för känsla av honom efter
en säsong? Det var, för mig var det ju en besvikelse i fjol, och väldigt tidigt var det en besvikelse. Även om de vann de där första matcherna, så hade det varit så mycket snack om Huddersfield och sett dem spela och hit och dit, och han var så karismatisk och så vidare. Men faktum är ju att de spelade ju aptråkigt förra året. De var ju inte alls det där högintensiva laget som, utan de hade gjort en annan inläsning av Premier League, att vi måste parkera bussen för att överleva i den här ligan. Och ja, de överlevde ju, så man kan inte säga att det var fel. Men han höll ju väldigt låg profil också, David Wagner, under säsongen. Det var ju inte alls den där Klopp-figuren när väl ligan sparkade igång. Så att jag var lite besviken på Huddersfield, och jag tyckte att efter den där starten där de tog, men det var väl 3 serier på 4 första omgångarna eller något sånt där i den stilen, efter det var de ju väldigt profillösa. Ta bort Aaron Mooy, det var ju en liksom bara en samling, en grå samling, framförallt när Mounier var skadad också. Så att det är ju tufft nu, andra säsongssyndromet är ju hårt. Man brukar klara första året som nykomling, och sen andra året då brukar det vara lite mer brutalt för de som kommer upp. Så att jag tror de får tufft i år.
Ja, Aaron Mooy, en 38-åring i en 25-årings kropp ungefär. Det är så ser det ut. Den andra nykomlingen i fjol, Brighton. Det är en stor omsättningsspelare där. Det är 12 eller 13 nya spelare in den här sommaren. Ska det bli bättre eller blir det bara sämre med så många spelare in?
Ja, de kanske har insett ändå att, som sagt, att det kommer bli tufft och att då behöver man göra någonting. Jag tycker de har i alla fall varit aktiva på transfermarknaden, och det kan ju rimligtvis vara en fördel att man är det om man nu ska lyckas klara sig kvar ännu ett år. Sen är ju frågan vad de här spelarna, vilken nivå de håller och så vidare. Det är ju lite svårt att avgöra kring ganska många. Det är ju en spelare från Erik Hamrens gamla sydafrikanska klubb, Sundowns, Percy Tau.
Det är ett bra namn.
Lite intressant. Vi får väl se hur långt det räcker. Sen har de har inte förlorat så många av sina allra viktigaste spelare från förra säsongen, så att på så sätt så ser det ju ljust ut i alla fall.
Tänker väl att de gör lite som Huddersfield i fjol. De tar in en massa spelare, så hoppas de att någon av dem där slår. Tycker väl fortfarande att det är ett ganska profilfattigt lag. Det är ett kollektiv som ska göra det. Och Chris Hughton gjorde det väldigt bra i fjol, tycker jag, som gjorde dem dels svårslagna. Sen ganska sevärd också när de var på hemmaplan, tycker jag. Det var alltid ändå roliga matcher, tyckte jag, när de väl bjöd till. Men då ska jag alltså lita på Glenn Murray längst fram i år igen. Alltså, visst, han är en tung centertank som är svår att hantera för många. Ja, verkligen. Och så det, ja, man kan ju inte på förhand tro att det ska hålla, men vi får se. Det finns ju ett par plankor i ligan, så att de kanske klarar det på det. Den här Alireza Jahanbakhsh från Iran, han är ju liksom det mest spännande tillskottet. 200 miljoner kostar han från AZ. Han gjorde en jäkla massa mål i Holland.
Ja, sist men, också tror jag.
Ja, men
poängspelare.
Sen i VM fick man inte se så mycket av det, för då var de ju bara på egen plan halva. Men det blir spännande att se honom nu i Premier League, om han kan slå där.
Kort svar, vilket får det tuffaste andra året, Brighton eller Huddersfield? Eller Newcastle, men jag räknar inte riktigt in dem här.
Ja, det är svårt. Jag tycker det är väldigt, väldigt jämnbördigt. Det borde rimligtvis vara Huddersfield, kanske, ändå.
Jag tror båda får tufft, alltså.
Mm. Ja, det tror jag också.
Ja. Vi jobbar oss vidare till Watford. Det spretiga, härliga lagbygget. Jag har börjat fått lite... Jag gillar Watford. Jag tycker det är ett charmigt lag. Och framförallt nu när det är två svenskar där också med Ken Sema och Pontus Dahlberg. Vad tror du om det här bygget? Xavi Gracia är tränare där.
Kom in under våren efter Marco Silva där och det var väl lite tufft läge att komma in i för att de låg ju inte så skrynkligt till och det var fortfarande mycket kvar att spela om. Så det fanns ju en risk att de skulle liksom påverkas negativt av tränarbytet och sen skulle de börja dala ner mot bottenträsket. Men jag tyckte han bar upp det på ett bra sätt. Och nu har man tappat sin största stjärna i Richarlison. Det ryckte nu om Troy Deeney. Jag tror inte att det fotbollsmässigt är någon förlust, men det skulle rent mentalt tycker jag vara en förlust att förlora den spelaren som varit symbolspelaren för Watford under många år sedan han tog klivet upp. Jag tycker de har ändå tillräckligt bra spelarmaterial för att vara kvar i ligan. Det finns en kvalitet när de har plockat spelare från alla världens hörn som gör att jag kan inte se att de skulle dra sig neråt mot de tre sista platserna. Det kan jag inte göra.
Jag tror det är ganska många som har, eller jag får känslan av att det är ganska många som har plockat in Delefeu i sin manager 11 och hoppas att han ska, ja, och hoppas att han ska slå. Så att det känns ju spännande, och för Ken Semas del så var det väl kanske rätt så bra att Richarlison lämnade. Det kan ju möjligtvis öppna upp det lite för honom, beroende på hur Gracia väljer att formera laget, för att han testade rätt mycket under våren. Det var mycket olika formationer och så vidare, så vi får se hur det blir med den saken. Å andra sidan har Sema fått väldigt mycket förtroende nu under försäsongen och det bådar ju gott.
Verkar som att superhäftigt alltså, om han slog sig in där och fick minuter här nu redan från start, så han i alla fall fick komma in och visa någonting. Så han fick chansen i alla fall nu när ligan drar igång. Jag tror att han är tillräckligt bra för att hoppa in från bänken och göra avtryck. Jag menar, vi kommer ihåg när Mudo Barrow kom från Östersund rakt in i Premier League, och när han hoppade in ibland så kunde han ju sysselsätta ett helt försvar. Så att jag tror att har man bara de där spetsegenskaperna som Sema också har, då kan man ju avtryck, och jag tror inte han gör bort sig om han får vara med som rotationsspelare.
Ska de spela med yttrar så känns det som att verkligen chansen finns. Det är väl bara Sema och Deulofeu, så finns ju Pereira där, men han är väl bäst som tia, ska vi säga så. Vad tror ni om Pontus Dahlbergs chanser då? Är det bara för att se och lära i år? Eller?
Ja, bara se och lära ska jag säga. De har ju tagit in Ben Foster som har väldigt mycket rutin, en stabil Premier League-målvakt. Jag ska komma ihåg, det är ett ganska stort steg att gå från Allsvenskan till Premier League när vi snackar målvakt. Det är lättare att vara nytter där man gör lite byten då och då. Man får komma in och känna på det 10 minuter, en kvart i taget liksom, och känna sig in. Målvakt kastas in i världens tuffaste liga för en målvakt, skulle jag vilja påstå att det är. Jag tror att det blir att känna sig för i år.
Vi fortsätter på det inslagna spåret med spretiga lagbyggen. West Ham, som jag redan har utsett till höstens kommande fiaskolag. Pellegrini är borta innan jul, har lovat.
Så oj!
Får väl stå fast vid.
Spännande!
Det är bara för att det alltid
spännande!
Ja, det är Filippa Andersson och Jarmolenka. Jag gillar spelarna de har köpt, men jag tycker att det är spretigt. Jag ser ingen tydlig, och det kommer bara falla pladast igen.
Ja, okay. Ser det ut som att de kanske hinner göra klart med Lucas Perez också va, från Arsenal.
Ja, det är klart han ska in också. Det.
Ja, det är alla ska till West Ham. Nej, men det är väl klart att det känns som att man sitter varje sommar och tycker att West Ham, vad spännande det ser ut. Och sen så fungerar det inte riktigt. Men å andra sidan så, förra året så hämmades de ju en del ändå. I början man såg att alltså, samma spelarmaterial höjde sig ju ändå alltså, enorma snäpp efter att Moyes hade kommit in, får man ändå säga, en sån som Arnautovic, och till och med Chicharito blommade ut lite under Moyes, det får man ge honom, så att förhoppningsvis så får man bara en bra start, så tror jag nog att det kan gå rätt hyfsat för West Ham. Det skulle ju vara om det börjar bli kaotiskt från början, då tror jag det kan bli tufft. Jag tror säkert också att allt det här runt omkring klubben som inte riktigt stämmer med styrelse och så vidare, att det kan säkert påverka laget i viss mån också. Men jag menar, en sån som Filippa Andersson till exempel, det ska ju bli hur spännande som helst att se. Jag tror säkert att Jack Wilshere också kan kliva in där och bidra med ledarskap och så vidare. Så att ja, vi får se.
De är väldigt beroende av att de här nya pjäserna levererar. Filippa Andersson, Fabianski, Jack Wilshere. Men jag tänker även på en sån som Jarmolenko. Det är ju en sån som kan gå verkligen superbra eller superfiasko. Det har ju inte varit så himla enkelt för ukrainska och ryska spelare att lyckas i England. Jag tror det är väldigt mycket det där med att trivas vid sidan av planen som är den stora boven. Det här är ju en klassspelare, men kommer han vara det i den här miljön? Det vet vi inte, det har vi ingen aning om. Men om han är det, ja men då har de ju fått in en potentiell matchvinnare. Samma sak med Wilshere. Tiden börjar rulla på här nu, han är 26 år. Kan han överhuvudtaget få karriären tillbaka på rätt spår? Han gjorde det ju inte några större avtryck i Bournemouth. Nu får han bo i London igen. Det är samma sak där. De har ju potentiell, det är väldigt mycket oförlöst potential i alla fall. Så att, och sen Filippi Andersson som det var jättemycket rykten om för 2 år sedan. Men han har inte varit så bra i Lazio senaste året. Och det är ju anledningen till att de stora klubbarna inte har ryckt i honom den här sommaren. Jag tror att West Ham, precis som du säger, varje år så tror man att nu är det någonting. Men det som får mig ändå att tro lite grann mer på det nu, det är ju att Pellegrini är ju en väldigt offensiv tränare. Och läktarna där har ju alltid efterfrågat, eller krävt, offensiv fotboll. Och det kommer de ju få nu. Det innebär att jag tror att den här supporter-turbulensen som har varit mot ägarna och så, den kanske lägger sig lite om de nu känner att laget ändå presterar en fotboll som de kan identifiera sig med. Och får de bara en bra start så tror jag att det kan flyga. Så starten är viktig här.
Det är där jag tror det kommer falla. Att Pellegrini vill spela offensivt, men de har ju inte en försvarare som är mer än 2+ i en ligabibel. Det är om Issa Diop är the real
Ryan Fredericks.
Ja, men en högerback, han är snabb som tusan.
Men det ska man inte underskatta tycker jag. Få in en högerback, om nu Ryan Fredericks som jag plockar från Fulham, om han nu är riktigt bra, vilken förstärkning det är för West Ham. Högerback har ju varit en problemposition för dem i många år. Och Zabaleta var ju på sin höjd godkänd. Liksom, får du in någon som förbättrar en sån position som har varit ett problem under många år, då det förbättrar rätt mycket alltså. Jag vill ju tro att en sån som Winston Reid kan växla upp igen. Och ja, då finns det någonting där.
Ja, ser inte. Vi ska väl säga det också att Lanzini är väl korsbandsskadad fortfarande. Det finns väl risk att han är borta väldigt lång tid den här säsongen.
Och Andy Carroll är ju alltid ett frågetecken. Ja. Fan vad hel så har de ju alltid ett hot där framme.
Vi traskar vidare uppåt mot Bournemouth. Känns lite lika inför varje år. De kommer väl hänga kvar och de kommer väl inte göra någon jätteavtryck. Det kommer väl lite upp och ner. De har däremot gjort en rekordvärvning i sommar. Jefferson Lerma från Levante. Colombian va? Mittfältare. Som ska förstärka dem. Tankar om Eddie Howes bygge?
Jag var lite besviken, om vi nu pratade om att vara besviken på lag, så var jag lite besviken på Bournemouth. Det kändes också som att de hade lite oflyt ibland i vissa matcher när man såg dem. Att de fick inte med sig resultaten riktigt. Att det kunde se ganska bra ut ändå på planen. Och sådär. Jag tror de kommer få det tufft i år. De har bara gjort 3 värvningar också. De har tappat en massa spelare som kanske visserligen inte har varit speciellt... inga tongivande spelare, men samtidigt så får man inte in så mycket, så känns det som att det kommer kanske bli lite tufft ändå för dem, men vi får se.
De började ju svagt i fjol där, tog ju knappt en poäng i början, och man tyckte verkligen synd där om Eddie Howe när Raheem Sterling avgjorde i 96:e minuten där på Vitality Stadium där ganska tidigt på hösten där. Men där var det ju, tycker jag, lite vägskäl så där. Ska de nu dras in ner i botten och få kriga där nere, eller kan de vända det här? Jag tyckte det var otroligt starkt av dem att resa sig som de gjorde, för sen var de ju faktiskt inte indragna på det sättet i bottenstriden sen. Och jag har väldigt stor respekt för Eddie Howe, och jag tror att han är en helt otroligt bra tränare. Får vara engelsman ska jag ju lägga till, för jag har inte så där jättemycket till övers för brittiska tränare annars, men alltså, det är en otroligt skicklig tränare. Det är bara att titta på vad han har gjort nu under flera år i det här laget med begränsade resurser. Spelar, tycker jag, bra fotboll för att vara på den platsen i hierarkin. Och kolla hur han utvecklar spelare. Lewis Cook till exempel, som värvades för 2 år sedan. ja, hade väl ingen super bra start så, hade väl lite frågetecken hängande över sig, men i fjol kom han igång och sen var han aktuell för Englands VM-trupp och jag tror att han kan ta nya kliv nu. Så att jag tror att han är, en tillräckligt bra tränare för att rädda dem kvar, hålla dem, ja, de kommer inte vara på de tre sista platserna i alla fall, de kommer fortfarande spela sevärd fotboll och de kommer utveckla spelare.
Ja, vi hoppar vidare till Crystal Palace. Mest spänd på Max Meyer, det är jag i alla fall.
Ja, men en bra värvning ändå av Crystal Palace. I alla fall, nu vet man inte riktigt ändå med Meyer. Det känns som att han har blivit väldigt, väldigt upphausad. Man vet inte riktigt om vilken nivå han håller. Och då är han liksom... är han så bra som hans namn har gett sken av att han är? Och han hade lite problem där i Schalke också. Det lämnade under lite kaotiska omständigheter. Det kanske också säger någonting. Vi får väl se om Roy Hodgson lyckas tygla honom. I övrigt så är det ju definitivt, finns ingen tvekan om att det viktigaste för Palace har varit att behålla Wilfried Zaha. Och det verkar ju som att de får göra det också, vilket är oerhört starkt. De ska vara glada över att det fanns andra spelare på marknaden som var mer intressanta än honom. Möjligt är ändå att kanske att tycker det är konstigt att Chelsea till exempel kanske inte är jätteintresserade av honom, att, att det inte kommit några sådana rykten, för att det är en möjlighet som jag hade kunnat se.
Ja, verkligen, ja.
I övrigt så undrar jag lite grann, det hänger ju också ihop med Chelsea, vad som händer med Ruben Loftus-Cheek, för att det har inte riktigt kommit så mycket info om honom.
Nej, jag utgår från att han blir kvar i Chelsea nu och att han får chansen att spela in sig där. Jag tror att det är en riktig Mr. X för Sarri där. Men vi kommer inte till Chelsea sen. Jag tror att han blir kvar där. Jag tror inte, Crystal Palace har självklart försökt att rycka där, men jag tror bara Chelsea har sagt att nej, men nu vill vi ha kvar honom här och testa ett halvår i alla fall och se om det kan slå. Och jag tror det kan slå, men som sagt, vi kan ta det sen när vi kommer på Chelsea. Jag håller med dig där om Zaha. Det är ju liksom, har varit nyckeln hela den här sommaren för Crystal Palace. Så man kan nästan se framför sig att hade det här fönstret fortsatt hela vägen in i 31 augusti så hade det nästan varit svårare att hålla honom kvar. Nu kan de liksom peka nästan på att ja, men vi har inte tid att hitta någon ersättare och... det kanske blev deras räddning i det här fallet. Med honom så kan de ju hota vilket lag som helst. För de är ett helt annat lag med honom på plan. Och nu är det ju lite upp till vis för Benteke. Hyfsad första säsong där. Peta in lite mål. Men i fjol hade han ju extremt tungt. Och ja, det kändes som att vad han än gjorde så kunde han inte göra mål. Men...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det är liksom, har man den statusen, har man kostat så mycket pengar, då får man bara en sån säsong på sig. Om man inte levererar nu, då ska han ju ut bakdörren liksom. Stark värvning tycker jag Kouyaté också förresten. Ja. Kabay lämnar ju nu och det var naturligt tycker jag, för han har inte varit så bra senaste. Men nu har de ett ganska starkt mittfält med Milivojevic och Kouyaté. Det är mycket fysik och mycket karaktär där. Jag tror att de blir mer kompakta. Det kommer passa Roy Hodgson väl med liksom den där tyngden på mitten med Kouyaté. Så, och kan dessutom spela mittback också. Så att, nej, jag tycker nog att det ser intressant ut.
Där det inte värvas så mycket, det är Newcastle. Eller det spenderas inte så mycket pengar i alla fall. Det är billiga värvningar det väl. Sker något.
Föga överraskande.
Ja,
med den ägaren.
De har ju tappat Mikel Merino. Det är väl kanske det mest kännbara. Dwight Gale. Sist där, de har ju fått in en ersättare rondon. Vad för tankar om Newcastle då?
Plockade in Key där från Swansea. En spelare som man kanske Alltså, det är ju ett namn man känner till, ett namn man har sett i väldigt många säsonger, och jag är väl inte helt övertygad om hans storhet så tillvida, även om han verkar vara en väldigt skön person, skön personlighet. I övrigt så känns ju Fabian Schär som ett bra tillskott ändå. Det är ju en av Julian Nagelsmanns gamla adepter i Huddersfield, som sen gick
till Hoffenheim.
I Hoffenheim, ursäkta.
För mycket Premier League.
För mycket Premier League. Som sen gick till Deportivo La Coruña. Så jag tror att han absolut kan prestera på den här nivån också. Det tror jag verkligen. I övrigt så vet jag att det är många som tvekar kring Rondon, men jag tycker att han det är en bra spelare att få in i ett sån typ av lag som Newcastle, alltså man får in tyngd och styrka och kraft. Så att jag tror att det största frågetecknet kring Newcastle, det är om eller när Benitez tålamod kommer att rinna ut, för att får de nu en knackig start så kommer det säkert börjas igen som det gjorde förra säsongen när de också inledde knackigt, att han sitter och klagar lite på att han inte har fått in rätt spelare och så vidare, och så att vi får se hur länge han blir kvar. Jag tror det är väsentligt för honom.
Jag tror Rondon kommer visa nu att han har en hög nivå i sig. Min son från Malaga, där han dunkade in massa mål i La Liga. Men spela forward i West Bromwich senaste åren har nog inte varit den enklaste uppgiften. Inte så mycket uppbackning. Och, det känns som att man har dragit Lasse väldigt ensam där. Jag tror att det kan bli succé. Nu med Kennedy som lånas igen då från Chelsea. Jätteviktigt att Newcastle fick behålla honom nu då. Han gjorde ju verkligen viktiga insatser under våren. Men med han då som distributör och Rondon där framme, det blir en hel del tyngd där. Keen på mitten, jag tror att rent passningsmässigt nu med Shelby och Key så har de två riktigt bra passningsfötter där. Då behöver de bara hitta rätt balans för att de ska få göra sin grej. Kär in i mittförsvaret bredvid Lassell. Det känns lovande, och Dubravka då säkrad nu då permanent från Sparta Praga. Han gjorde ju en bejublad debut där. Och känns som att de har hyfsat bredd nu på målvaktssidan också. Och sen den här Moto som man vet aldrig riktigt hur de där funkar, men man blir ofta förvånad över att de här spelarna från öst, de är rätt bra när de väl får chansen. Så att jag tycker att de har en bättre trupp nu i år än vad de hade i fjol. Men det stora problemet är ju alltså Rafael Benitez och hans relation till Mike Ashley och klubben. Och den besvikelsen som man ändå ger uttryck för att han inte får de värvningar som han vill ha och så vidare. Och det är klart att det kommer att spilla över. Så att, jag tror inte de blir indragna i bottenstriden, men jag tror inte heller att de börjar dansa uppåt.
Nej, jag har ju utsett Key till ligans mest överskattade spelare. Jag tycker att han... Det är ingen slump att han har trillat ur med två raka lag, tror jag. Det kanske blir tredje gången gilt för Key.
Nej, men jag kan ge dig en poäng där. Jag kan hålla med om att han...
Han flög en vår där med Sandra.
Han är ju men framförallt flög han väl en vår där när han gjorde massa mål i Swansea där.
Ja, Swansea kanske var.
Eller om det var en höst, minns jag inte. Men han... så bra är han inte. Men... han tycker jag på ett Newcastle centralt mittfält där, så tycker jag ändå han kan tillföra en del.
Vi traskar vidare, nu upp över halvan. Leicester City, för några år sedan vann de Premier League, det lär de inte göra i år. Även om de har ett otroligt intressant nyförvärv som jag tycker, Rachid Ghezal från Monaco till Lyon. Jag är otroligt svag för honom, han har inte fått så mycket chanser i Monaco och Lyon som han förtjänade, tycker jag. Men vad har ni att säga om Leicester?
Nej, men jag tycker ändå att det ser, trots att man har tappat Mahrez nu efter många om och men, så tycker jag ändå att det ser ganska bra ut ändå. Nu kommer James Maddison in och ska försöka axla den rollen efter Mahrez. Det är väl otroligt otacksamt uppdrag på sätt och vis, så det kommer ju bli ett annat sorts Leicester vi kommer att se. Men jag tycker en sån som Johnny Evans också, att det var just Leicester som lyckades plocka honom, var intressant också, med tanke på att det var många klubbar som var där och ryckte, och han hade ju en otroligt låg utköpsklausul där på, vad var det?
3 miljoner pund.
3 miljoner pund, ja. Ingenting. Så att nej, det är många som tippar faktiskt att Claude Puel kommer bli den första tränaren att ryka, men jag är inte riktigt säker på det. Jag tror de kommer vara hyfsat stabila ändå faktiskt.
Jag tror inte alls att han kommer ryka, utan han gjorde ju, tycker jag, ett väldigt bra jobb i Southampton. Slutade åtta i tabellen då. Han fick gå för att de spelade för tråkig fotboll, men den pressen finns ju inte i Leicester, som har vunnit ligan med att spela liksom väldigt lågt, omställningsbaserat och så vidare, utan där vet de ju att den här fotbollen ger resultat. Så att jag tror att han får jobba med ganska bra mandat där. Den stora frågan, det är ju hur mycket påverkar det att tappa Riyad Mahrez, som var den stora kreativa källan. Det är klart att det kommer att vara kännbart. Samtidigt så man vet inte heller. De spelar ju mer på omställningar, och det hotet finns ju kvar i form av Jamie Vardy. De har ett starkt centralt mittfält med Ndidi, som jag tycker är, ja, jag tycker han är mogen för en flytt till en större klubb, men han är kvar än så länge. Och sen nu då Johnny Evans in i mittförsvaret, där Harry Maguire väntas bli kvar. Och jag menar, det finns en stomme i det här laget som är tillräckligt bra för att kämpa om att bli 6-7, eller inte 6-a, förlåt, 7-8, utanför topp 6 såklart. Och det finns, ja, jag ser ingen anledning till att de inte skulle kunna hugga på någon av de platserna. Ja, det är Mahrez då, att han lämnar.
Ja, jag kan ju lugna Leicester supportrar med Gesal där.
Gesal, ja, men är inte han lite Adel Tarap då, att han är helt,
nej,
fantastisk,
han är lite
men
snabb, kvick, vänsterfotar från högerkanten.
Jo, men det jag menar är att han är lite Adel Tarap, att man har sett hans högsta nivå och man blir liksom bländad av den.
Du har någon poäng där, han har ju inte levererat över en hög nivå, han är ju ganska ojämn.
Ja, det är det jag menar,
men, liksom att det kan väl tänka mig att Mahrez också var en gång i tiden. Vi rullar vidare uppåt mot ett lag som bygger om mycket. Eller, ja, det är mycket nytt. Marco Silva tränare, Rickard Lison in, det är Digné. Vad händer med Baines? Everton? Ja, har du tankar?
Ja, det gick ju inte riktigt som det var tänkt förra sommaren. Jag stack ju till och med ut hakan och trodde att de skulle komma före Liverpool i tabellen. Jag fick inte rätt.
Så mycket men man måste sticka ut hakan ibland. Det är helt rätt. Man kan inte bara liksom simma efter.
Ja, det är helt sant. Men i år...
Nu.
Det är nu. Det är nu det händer. Nej, men jag tycker att alltså Richarlison, det är ju en riktigt statement-värvning. Och jag vet att det har snackats mycket om att hans prissumma är hög och så vidare. Men man får inte glömma bort heller att han såg ju verkligen som bäst ut under just Marcus Silva. Och nu får han jobba med honom igen. Alltså jag tror faktiskt att det kommer att falla väl ut. Och att efter ett tag så kommer man att glömma bort den där prislappen. Och inte tänka så mycket på den eftersom att den var värd det. Så ja, tror jag. Jag tycker att Lucas Digne är en jättebra värvning. Otroligt bra. Skönt för dem att ha blivit av med David Klaassen, som tokfloppade så extremt. Jag litar på Marcus Silvas ambitioner som tränare och sådär. Och det kändes ju verkligen som att han ville till Everton, med tanke på att han i princip offrade Watford för just Everton. Man får väl ändå säga det så på något sätt, med tanke på att det var där det började spricka lite efter att det ryktet kom. Så att nej, jag tror ganska mycket på Everton.
Mycket handlar ju om att få till den här liksom, den här kvaliteten som fanns i truppen i fjol och som inte visar sig. Jag menar, ta en sån som Michael Keane, som värvades för stora pengar och inte i närheten av den nivån han visade tidigare. Det kommer ju bli nyckeln nu för Everton att verkligen få ut den. Och jag tror, precis som du säger, att det här tränarbytet kommer ge en injektion. Det kommer att vara ett bättre Everton nu. Richarlison, ja, jag är inte säker på att han kommer vara värd 50 miljoner pund, men det är klart att det kommer att vara en förstärkning för Everton, som jag tycker har haft lite problem med den där offensiven. Det har inte funnits den där spetskvaliteten riktigt. Framförallt när vad heter vår vän som värvades från Crystal Palace, ytten där, nu tappar jag namnet.
Bolasi
drog sin skada och inte har varit uppe i varv efter den. Han var ju den spelaren som skulle komma dit och bidra med det där. Så jag tycker det ser intressant ut. Sen är det ju, vore det ju väldigt kul om de här unga spelarna de har, Tyus Browning, Brendan Galloway, Ademola Lookman, fick chansen någon gång under säsongen och verkligen spelas in. För det finns talang i den akademin och de får fram spelare. Och det vore väl superroligt om de, jag menar, de ändå släppt in Tom Davis som har etablerat sig. De kunde släppa fram ännu fler sådana spelare.
Mason Holgate spelar mycket för dem.
Precis, och de, liksom, kan de vara den klubben nu som visar att det går? Och det tror jag att de kan vara. Jag menar, det är väl bättre att Everton identifierar sig som den klubben nu som verkligen får fram ett lag med lokal prägel. De kommer ju inte åka ur ligan, så de har ju verkligen råd att göra det. Och de kommer förmodligen inte sluta högre än sjua, för det avståndet känns för stort.
Mm. Till ett lag där det inte har hänt så mycket, eller det har faktiskt hänt lite nu på slutet, men Burnley. Det känns som att det är samma gamla Burnley. Sean Dyche tränare, det har blivit 3-4 nu för det här beslutet, bland annat Joe Hart. Är ni spända på Burnley?
Spända på Joe Hart, som ju troligtvis kommer att förstå här inledningsvis, med tanke på att Heaton verkar fortfarande vara skadad, och så har ju Nick Pope, stackaren, dragit på sig en skada också. Jag kan inte se någon annan anledning till det köpet annars faktiskt.
Nej, det är ju en släcka bränder värvning.
I övrigt så verkar inte Sean Dyche riktigt nöjd ändå med storleken på truppen. Han tycker att de har lite för få spelare. Och det kan man väl kanske hålla med om när de nu faktiskt ska spela i Europa också för första gången. De ska bolla ännu en turnering där. I övrigt så tror jag att det är jätteviktigt att man har fått behålla sina nyckelspelare. Alltså som Tarkowski till exempel, som var het på marknaden för inte så länge sedan. Sen kom Harry Maguire och tog över den rollen på transfermarknaden. Så det tror jag är oerhört positivt. Och i övrigt så jag tror vi kommer få se samma gamla Burnley såklart. Kanske möjligtvis att man kommer hamna lite längre ner i tabellen nu, med tanke på att det finns fler nykomlingar och sådär, och andra lag som ser starkare ut. Men nej, jag tror Sean Dyche sitter säkert i alla fall hela säsongen.
Det blir samma gamla Burnley. Jag tror att det kommer vara väldigt svåra tass med på Turf Moor. Där kommer de vara svårslagna. Jag tror att det blir dock ett mycket svagare Burnley på bortaplan. Och jag tror att det är Europa League-ryggsäcken som kommer ta ut sin rätt. Just det där med att inte få hela träningsveckor utan att behöva bryta upp dem. Det är en stor grej. Framförallt när man inte har en stor trupp och är Chelsea, Manchester City, Manchester United eller Arsenal som har de där jättetrupperna och kan dubblera. Då är det väldigt, väldigt svårt att bära. Och jag kan inte komma på egentligen något lag som inte tillhör de där stora, där det inte har påverkat att man kliver ut i Europa. Det kommer påverka Burnley också. Så jag är lite orolig för att de dras ner på plats 14 och neråt. Och där brukar det vara ganska jämnt. Där brukar det inte vara så många poäng som skiljer från plats 13 ner till strecket. Så att jag ser dem nog där nere. Och det jag hade liksom sådär ett tag att ja, men de kanske tar en plats i mitten igen för att de var så bra i fjol. Men jag tror den här Europa League-ryggsäcken, om de nu kvalificerar sig för turneringen, så kommer det att kosta på.
Ja, jag har ju sagt att Burnley åker ur i en annan podd här, så det får vi stå fast vid, och det gör jag med
spännande
stolthet.
Snyggt. Ett statement.
Ja, det är det. Som natt och dag, Burnley händer ingenting. Arsenal är allting nytt. Det är Wenger out, det är Mertesacker, Cazorla, Wilshere borta. Det är en helt ny försvarslinje, det är nya mittfältare.
Ja.
Vart ska det här landa?
Det kan ju hända en till grej möjligtvis. Är det inte Vida som ryktas också? Men i övrigt så tror jag nog att det här är truppen som Emery kommer arbeta med. Och det ser ju spännande ut om man ser till försäsongen. Och de ser framförallt ut att trivas oerhört bra i den här gruppen. Och till och med Özil har blivit en liten lustig kurre och skojar och sådär på träningarna. Jag tycker det säger ganska mycket om stämningen i laget generellt. Jag tycker Lucas Torreira givetvis går inte att blunda för att det är en troligtvis en oerhört bra värvning. Såg väldigt bra ut under VM och så vidare. En spelartyp som de behöver. I övrigt så tycker jag man har gjort smarta värvningar just i Lichtsteiner. En rutinerad vinnarskalle som kommer in och ska sätta lite fart på Bejerin. Man har fått in Leno i mål. Guendouzi ser faktiskt också väldigt pigg och fräsch ut för sin unga ålder. Så att jag tycker att det är ett spännande lag här som Emery har att jobba med, och jag ser oerhört mycket fram emot att se Arsenal.
Sokratis ger ju lite tyngd och fysik i det här försvaret också. Ja, jag tycker också att det känns spännande faktiskt. Truppen är inte lika bra som de allra bästa i ligan, men jag tror det blir ett så otroligt mentalt lyft av att bygga på något nytt nu. Och så kommer det in lite nytt, hungrigt, fräscht med Torreira, med Guendouzi, med Leno som jag tycker var en väldigt viktig värvning, för att målvaktssidan har inte varit så bra som den behöver vara. Jag tror att Leno kommer vara ett lyft för dem. Torreira tror jag blir en ny publikfavorit. Jag tror att han kommer att göra succé faktiskt. Jag tror att han kommer vara så där bra så att det går inte att ställa över honom, och det kommer kännas när han inte är på plan. Det är vad jag ser framför mig, för att hans inställning och hans liksom hela karaktär, det är en sån där vinnartyp liksom som vill kriga om varje boll. Så att det känns spännande. Och sen den där offensiven, alltså det finns ju kvalitet där framme. Det såg ju lite häftigt ut i våras några gånger när de snurrade för fullt där med Oba och med Mkhitaryan och med Özil, som jag tror kan få ett lite lyft nu med hoppalandslag och ny tränare och så vidare. Så att jag tycker det ser spännande ut. Sen om det räcker till topp 4, där sätter jag frågetecken. Jag tror att de kommer kännas mer svårslagna med Unai Emery. Men och de kommer inte vara lika bräckliga. Jag tror att han kommer sätta upp laget taktiskt på ett mer pragmatiskt sätt i vissa matcher. Så man kommer känna att det finns en stadga i laget. Men har de den där kvaliteten i match efter match att städa undan lag på under halvan? Vi får se. Bortaplan, ja, nej. Jag tror att de kommer vara bättre i toppmatchen än vårt tidigare. Men jag tror inte det räcker till fjärde plats.
Nej. Ett annat lag där det har hänt mycket. Chelsea. Det tog tid, men till slut så blev Sarri klar, och sen dess så har det börjat röra på sig även där. Det är Courtois ut och det är världens dyraste målvakt Kepa Arrizabalaga, någonting sånt, in. Kovacic också, får vi inte glömma. Det känns väl spännande det här, va?
Ja, det är väl klart. Det är ju någonting helt nytt som sker. Conte känns redan otroligt avlägsen överlag i hela klubben. Jorginho går inte komma ifrån att han är väl stummen i det här bygget som Sarri idag ska försöka påbörja här. Och otroligt liten bomben då med just med Kepa som liksom seglar upp och blir, de tyckte Alisson var för dyr, och sen så lägger de ännu mer pengar på Kepa. Det säger väl kanske att de var ganska illa ute där ett tag och var lite desperata efter en ny målvakt. Han hade ju en ganska mellansäsongen då nu, det senaste året. Minns främst John Guidettis mål där mot honom under våren, var det väl när han, ja, det var ju en tavla på sätt och vis. Han drar ju bollen rakt på Guidetti som därefter kan göra mål. Men i övrigt så är det klart att det är mycket nytt. Jag sätter väl lite frågetecken kring att det inte har hänt så mycket på anfallssidan. Jag vet inte om det visar att Sarri vill satsa på de som finns eller om de helt enkelt inte har lyckats få loss någon än. Jag är inte säker på att Morata kan axla det här ansvaret.
Jag är ändå lite positiv när det gäller Morata. Grunden är ju alla negativa. Svag debutsäsong, han har inte sett superhet ut nu på försäsongen heller. Men Sarri har ju en förmåga att lyfta anfallare. Man har Higuain och sen Mertens och sen Milik, och de han har jobbat med har ju faktiskt nått väldigt höga höjder. Jag tror att han kommer att lyfta Morata också. Jag tror Morata kommer lyftas också av Sarris fotboll. Så jag ser framför mig att han gör plus 15 mål den här säsongen, och då är han godkänd i den rollen i alla fall. Sen är väl känslan att ja, det är klart att Chelsea hade behövt en central anfallare till i den där mixen. Men sen finns det ju Giroud där som tycker pålitlig när han väl får speltid. Nyckeln har ju varit såklart behålla Eden Hazard, och det utgår jag från att de gör nu. Åtminstone till nästa sommar. Sen får de nog börja fundera på hur de ska ersätta honom. Det är ju ändå intressant med att Chelsea började den där generationsväxlingen i försvaret. Nu har ju Christensen och Rydiger fått ett år på sig att spela in sig här, och Luis tror jag kan få ett lyft under Sarri. Så att, jag tycker det finns ändå saker som talar för att spelare, den individuella spelaren, kommer lyfta sig nu under Sarri. Men det kommer ju en helt annan fotboll, och jag tror att det risktagandet de kommer använda i spelet, det kommer kosta en hel del i början innan det sätter sig. Och då tror jag att de är lite för långt efter redan i början för att liksom hota upp allra längst upp i tabellen. Men jag är ju jättestort fan av Sarri. Jag tror att fansen på Stamford Bridge kommer trivas, för fotbollen kommer vara väldigt sevärd. Det kommer vara väldigt häftig fotboll. Sen om det leder till tillräckligt bra resultat för att liksom matcha den historien som de har haft de senaste liksom åren, där de ändå har vunnit ligan ofta med första året under många tränare, det tror jag inte.
Nej. Ett lag som har hyllats för sina insatser på transfermarknaden i sommar, kanske bäst av alla, det är Liverpool. Fjolårets tabell 4. Nästan alla har dem högre upp än så i år, även ni.
Jag har ju till och med stukit ut hakan igen och satt dem som etta. Mina tips slår ju sällan igenom uppenbarligen, så att vi får väl se hur det blir med den saken. Men jag tror definitivt de kommer vara med där och hota City. Och det vore väl konstigt om de inte var det, med tanke på vilket fantastiskt fönster de ändå har gjort. Börjar tidigt där med Fabinho, när folk liksom knappt har hunnit avsluta säsongen. Så
Keita redan sommaren innan.
Precis, alltså det är oerhört smarta värvningar. Det visar också att det har funnits en tanke bakom hela tiden, vilket känns positivt. Man får loss Alisson, visst en hög summa, men å andra sidan så får du en världsmålvakt. Du får den du vill ha också, nummer ett först och främst. Tycker även att Shaqiri kommer säkert vara en oerhört bra värvning, med tanke på summan han kostade och vad han kan bidra med så länge han är på gott humör. Så att jag tycker mycket talar för att Liverpool verkligen har bättre chans än på många år att äntligen knipa den där titeln.
Ja, jag tror också att det är liksom, de kommer att vara betydligt närmare. City kommer inte ta riktigt lika många poäng, och Liverpool kommer ta betydligt fler, och de kommer närma sig varandra från två olika håll. Och jag tror också att de har en chans att faktiskt knipa den där titeln i år. Jag tror att City kommer å andra sidan satsa hårt på Europa och gå långt där, men jag ser framför mig en riktigt, riktigt bra Liverpool-säsong. Alisson är nyckelvärvningen. Det gör så otroligt stor skillnad att få in en målvakt av absolut toppklass, framförallt när man inte har haft det tidigare, för Liverpools målvakter har ju varit på sin höjd okej, men inte tillräckligt bra för att vara ett sånt där lag som ska slåss om titlar. Och så har det ju varit under många år nu. Och de vann ju nästan ligan med Mignolet där, den där gyllene säsongen när Suarez spelade som i trans där under Brendan Rodgers. Men jag tror att man behöver den där matchvinnarmålvakten som gör den där extra poängräddande aktionerna, och det tror jag att Alisson kommer göra. Sen blir det en jättetrygghet också att ha en målvakt med de fötterna som han har. Så att det ser riktigt, riktigt bra ut. Och sen med Klopp och hela hans aura som har skapat en väldigt positiv känsla runt laget, runt klubben, på läktarna. Hela klubben andas optimism. De är i en situation nu som man inte kunde drömma om att vara i när Klopp steg in. För då var det väldigt liksom negativt, och man visste inte riktigt vad kommer det här ta vägen. Men situationen de har idag är ju, den är ju otroligt positiv. Så att det känns spännande.
Ett lag där det inte har hänt så mycket, det är ju Tottenham. Det är ta med tusan exakt samma spelare som förra året. Det är inte en spelare ut och det är inte en spelare in. Och det behöver inte vara negativt.
Men, nej, verkligen inte. Jag tycker att det är ett statement i sig. Att man faktiskt har lyckats behålla alla de här spelarna som alla sliter och drar i. Man lyckades dessutom få Pochettino att stanna trots att Real Madrid öppet sa att man ville ha honom. Jag tycker att det ändå gör att Tottenham har gjort ett väldigt, väldigt bra fönster. Även om man inte har fått in någon. Det skulle väl vara om man råkar ut för någon skada eller sådär under säsongen. Eller om det kanske till och med blir så att man tappar någon spelare i januari. Då kanske man kommer sitta och fundera över att det kanske inte var så bra att man låg så lågt på under sommarfönstret. Men i övrigt så tycker jag inte att de egentligen behöver uppgradera på någon position. De har verkligen ett lag som troligtvis kommer vara med där uppe även i år.
Det är ju lite lurigt för sådana där lag som Tottenham. För de har ju skaffat sig en så bra startelva. Så att de har ju svårt att egentligen hitta en spelare som är given i startelvan. Och ska man då köpa en spelare som är riktigt bra som ska acceptera en bänkplats, då brukar man få lägga rätt mycket lön i kuvertet för att den spelaren ska sitta där och vara nöjd. Men det kan inte Tottenham göra, för de har inte det löneutrymmet. Det är en annan sak att vara bänknötare i Manchester United eller Chelsea där man tjänar x antal miljoner i veckan jämfört med vad de har varit i Tottenham. Så de hamnar i ett litet läge där de värvningar de måste göra, det är ju sådana här som går lite under radarn och fortfarande sådana här spelare med lite oförlöst kvalitet. Men jag ser inte heller som någon katastrof. De får bygga vidare med den där truppen som de har byggt på nu i ett par tre års tid, och det är ju få förunnat att få göra det. Oftast brukar ju sådana lag köpa sönder. Först går det en. Och så nästa sommar går nästa, och då blir det liksom en ond cirkel. Tottenham har fått bygga vidare med samma material, med Eriksen, med Ali och Kane tänker jag på, framförallt där framme då. Walker gick ju förra sommaren, men ja, en högerback där man ändå hade en god ersättare i Trippier. Det var inte någon förödande förlust så. Jag tycker att det finns anledning att tro att de kommer ta nya kliv framåt. De här spelarna är rätt unga. De kommer förhoppningsvis bli ett år bättre. De har kvar sin extremt skickliga tränare. Så att jag ser att de kommer närma sig City i kikaren. Och hur nära de kommer, det får vi se.
Och en faktor är många kanske glömmer bort. De ska ju tillbaka till White Hart Lane. Mm. Eller New, den ska heta Tottenham Hotspur Stadium eller något sånt kreativt. Blir det någon faktor?
Ja, nu tycker jag väl i och för sig att de skrämde ju bort det där Wembley-spöket och var ju helt okej där ändå. Men det är klart att komma tillbaka till sin hemvist och till det som förhoppningsvis blir en ny borg där. Det är klart att det kommer ge en extra fördel. Ja.
Två lag kvar, Manchesterlagen. Vi börjar i de röda, United. Det känns som att det ligger något lite negativt i luften, eller?
Jo, det gör det. Ja. Verkligen. Som att, ja, som ett negativt täcke över hela den här försäsongen. Och trots att det har ju inte sett jättedåligt ut ändå rent, om man tittar resultatmässigt och spelmässigt också i många av de här försäsongsmatcherna. Men det är någonting där med Mourinho som skaver lite. Och det känns inte som att han är väl sällan nöjd i för sig, men det känns som att han har varit ännu mer på hugget nu under presskonferenser och avger en ganska negativ stämning generellt. Man undrar nu hela den här Pogba-härvan som har blossat upp. Det sägs ju att Raiolas plan har hela tiden varit att Pogba ska vara tre säsonger i United och sen ska han dra vidare till Spanien. Vi får se hur det blir med det. Undrar vad som händer med Luke Shaw, om han är kvar i United imorgon i truppen. Fred, kan man förlita sig på att han är en succévärvning? Jag vet inte riktigt. Jag tycker det finns en del frågetecken i United, bortsett från möjligtvis på anfallssidan då, där det känns ganska tjockt.
Ja, det finns en hel del frågetecken. Alla de här spelarna du räknar upp, jag skulle kunna se dem göra en riktigt bra säsong med rätt tränare. Det är ju det tillägget man får skjuta in, för att Mourinho har inte fått ut Pogbas potential, han har inte fått ut potentialen hos Alexis Sanchez ännu, han har inte fått ut den hos Rashford ännu, han har definitivt inte fått ut den hos Martial. Egentligen ingen av de offensiva spelarna har ju liksom exploderat. Lukaku gjorde en bra säsong, men inte, jag tror att han är ytterligare en växel. Så att det, känslan är att det är inte så mycket truppmässigt som behöver göras egentligen. Det snackas ju varje dag om nya värvningar hit och dit, och det är väl naturligt när det är en stor klubb och det är alltid en klubb som har köpt mycket spelare varje sommar. Men jag tycker inte det behövs så mycket liksom omgörning av truppen som José Mourinho gör gällande, utan vad det handlar om är ju att hitta en tränare som får ut potentialen i det här laget, och det tycker jag inte man har idag. Så jag ser framför mig att den här negativa liksom auran som, ja, det här täcket som ni pratar om som ligger över klubben, det kommer att ligga där under hösten, och sen får vi se när det brister för Mourinho i relationen mellan han och klubbledning, som det har gjort i andra klubbar tidigare. Jag ser framför mig att han inte kommer slutföra säsongen, och jag tror att den dagen de verkligen byter tränare så kommer det bli ett lyft för klubben, för att han var rätt man när han fick jobbet då för att stabilisera och så, men jag tycker inte att han är rätt person att leda dem idag, och jag tror att det gör att de får svårt att slåss hela vägen inom titeln av den anledningen. Det är bara en negativ känsla runt klubben, runt vissa spelare. Och det är aldrig positivt när man går in i säsong med en Martial som vill lämna och med en Pogba som vill lämna. Så det där kommer att smitta av sig på träningsplanen, och då blir det där att det kommer vara en känsla av att de inte riktigt är enade. Mm.
Bara ett lag kvar. 19 poäng vann de liga med i fjol. Manchester City. Hur bra är de i år? Är de bättre? De har väl rört Mahrez.
Ja, det är klart de är bättre. De har fått behålla alla spelare. Plockat in Mahrez. Fick ju in Laporte där redan i januari. Så där säkrade de också upp ganska tidigt. Det känns nästan som att de har ett nyförvärv i Phil Foden också, som inte fick jättemycket speltid förra säsongen, men som man väl kan föreställa sig att han säkert kommer få spela mycket mer nu i år. De ser ju jättestarka ut. Och just att kunna värva in Mahrez, som man ser ju honom som en truppspelare med tanke på den tuffa konkurrensen, men Guardiola gillar att rotera. Nu kan han göra det än mer där framme, så att man får ju lugnt konstatera att mycket talar för att de kniper ligatiteln även i år. Även om dominansen kommer inte bli så här.
Men du har ju tippat Liverpool sen.
Jo, absolut. Men det kommer ju stå mellan dem.
Ja, okay. Du får inte glömma Mendy heller.
Nej, precis. Det är också som ett nyförvärv.
Världens bästa till och med.
Ja, det ska jag säga. Offensivt i alla fall. Det finns väl vissa frågetecken defensivt. Men tillbaka nu efter hela fjolåret egentligen. Förstört dem.
Ja, det är klart att det är också en förstärkning. Nu har de två ytterbackar som är snabba och starka, och de blir, framförallt tycker jag, defensiva omställningar, så man att Kai Walker betydde jättemycket i fjol. De är inte lika sårbara när motståndarna kontra, för han hinner i kapp och han är stark i de där mot den lägena som uppstår då. Jag tycker truppen är strået vassare i år, men man ska inte glömma bort att de senaste 9 åren är det inget lag i Premier League som har försvarat titeln. Det är en liga där det är svårt att försvara titeln, och det är bara konstaterat i av Europas 55 fotbollsligor så har i alla de 55 något lag försvarat titeln under de senaste 9 åren, förutom i en liga, och det är Premier League. Och det är ingen tvekan om att de har den bästa truppen, men det är inte alltid den bästa truppen vinner. Nu är det ju såklart en unik trupp, det är en unik tränare, det är ett lag som har slagit rekord här i våras. Är det något lag som ska klara av det, så är det Manchester City. Men jag tror att de kommer att möta så extremt mycket parkerade bussar den här säsongen. Och jag tror också det faktum att man tittar på Premier League och det som ligamästarna har gjort där de senaste åren, så man gör något speciellt som får väldigt stor effekt. Leicester gör sin grej under ett år och ställer om. Nästa år då har lagen anpassat sig, då har de inte lika mycket effekt av det. Conte kommer in och bygger 3-4-3 som har jättestor effekt ett år. Sen börjar alla spela trebackslinjer, då har de inte lika stor effekt av det. City gör sin grej i fjol med Guardiola och så vidare. Jag tycker väl det är väl ett lite mer hållbart spel i City än om man jämför med Leicester och Chelsea. Men jag tror ändå att lag kommer att anpassa sig så pass mycket det här året att det kommer bli en jobbigare resa. Och så får vi se hur mycket jobbigare den blir. Men jag tror att de kommer inte ta De hade ju lite tur får man säga på hösten där. De avgjorde flera matcher på tilläggstid där. Och jag tror att det är just de där poängen de inte kommer ta den här säsongen. Om Liverpool då höjer sig så mycket som jag tror att de kommer att göra och blir bättre i de här på pappret enklare matcherna och tar de där tre poängarna som de behöver göra för att kriga om titeln, då kommer de närma sig varandra och då är jag inte säker på att City kommer att försvara den där titeln som alla tycker är givet att de ska göra. De spelar otroligt otrolig fotboll. De har ett grundspel där de kan skicka in liksom någon spelare från akademin som bara fogas in i det de gör och det, han går in och gör jobbet. Så de kommer vara väldigt bra fortfarande, men jag tror framförallt att de går långt i Europa och det tror jag får effekt på ligan.
Får inte glömma bort heller att många av deras tre poängar tog de ju faktiskt på stopptid och sådär också. Man ska ha det lilla flytet med sig som det ändå är. Det kanske de inte har i år.
Nej, min teori är att man har det där flytet ett år och då avgör man matcher på stopptid och man är inne i det där flowet. Så nästa år så man gör samma saker. Det är inte så att man gör saker så mycket sämre, men då går den där bollen i stolpen och sen går den jämst med mållinjen och så är det en försvarare som är där och rensar bort den istället. Och man har inte alltid det där flytet år efter år, utan det är vissa år man har det och de hade flytet för de förtjänade förra året för de var så otroligt bra, men jag tror inte det kommer vara riktigt lika bra det här året.
Nej, grymt. Det var alla 20 lag. Vi behöver väl avsluta med några stalltips från er. Vilka vinner?
Jag håller fast vid Liverpool då. Att det kommer att bli väldigt, väldigt tajt.
Vilken superjinx av oss nu att både du och jag kommer säga att Liverpool vinner
ligan. Är det
ligan.
Så?
Ja, jag tippar ju ligan här. Chefen gav ju mig det otacksamma uppdraget att tippa ligan med en månad inför premiären. Det är ju inte det roligaste uppdraget kan jag säga. Men jag gjorde det i alla fall och jag satte Liverpool då. Det var precis när man säkrade Alisson. Jag räknade med att det skulle dansa in någon pusselbit till. Shaqiri kom dit. Jag hade nog räknat in Fekir också. Men jag tycker att Liverpool har något riktigt spännande på gång.
Då säger jag City då. Jag känner mig ganska trygg och nöjd med det. Jag försöker sticka ut hakan här. Vilka åker ut då? Tre lag.
Jag tror Cardiff kommer få det tufft. Jag tror att Huddersfield kommer få det tufft. Jag tror att Brighton kommer få det tufft också.
Okej, då säger jag Cardiff tror jag åker ur. Jag tror att Huddersfield och Southampton.
Mm. Och facit är då Burnley, Cardiff, Southampton.
Mm. Perfekt.
Ni får inte glömma heller att vi har ju Fantasy Premier Manager som drar igång här samtidigt som United Leicester sparkar av Premier League-säsongen imorgon kväll, fredag kväll. Det går att anmäla ett lag, hittar det lätt via Sportbladets sajt och ni får ju förstås ge oss det bästa draget. Vilken spelare får man inte glömma i sin trupp om man ska bli en vinnare bland kompisarna?
Jag har ju Mohamed Salah som kapten. Jag tror att han kommer fortsätta succén från förra året. I övrigt, längst fram har jag faktiskt Mitrovic och Richarlison. Jag tror att de kommer stänka in lite poäng också.
Jag tog med Mendy då, som jag tror kommer starta som vänsterback i City. Kommer att fylla på sin kant och förmodligen göra någon poäng här och där. Och sen spelar han i ett lag som ofta vinner, så att han bör rimligen vara värd pengarna som inte var jättestora för honom tycker jag. Sen tror jag Virgil van Dijk kommer vara riktigt farlig på offensiva fasta situationer den här säsongen också. Och där är ju många bonuspoäng.
Och toppen. Och jag som fick äran att vara expert under VM och slutade upp plats 125 här bara på bladet.
Oj!
Det är riktigt uselt. Jag drämmer till med Deulofeu, Mendy och Gesal förstås.
Gesal, ja det är bra. Den går lite under radarn så det är bra ändå.
Ja, super. Då kör vi. Det är bara 24 timmar kvar ungefär tills Premier League-säsongen är igång. Tack för att ni har lyssnat. Vi återkommer väl om en vecka eller så. Stort tack!